Här börjar Dolly Parton och kvinnorna som levde hennes låtar av Sarah Smarsh, inläst av mig, Moa Gammel, för Natur och kultur. Till mormor Betty. Förord. Om du tvivlar på att det skett några egentliga framsteg för kvinnor i USA sedan de fick rösträtt 1920, är det bara att titta på det nutida fenomenet Dolly Parton. Hon pryder kvinnliga överkroppar i form av t-shirt-tryck som signalerar styrka. Inte med ordet feminist, utan med en kolossal håruppsättning. Hon brinner på skrivbord som ett hädiskt böneljus där hennes avbild helgas av en gloria ovanför en kolossal håruppsättning. Nu, när hon är en bra bit över 70, håller hon ofta hov i soffprogram och på prisgalornas scener där kvinnor som uppnått en viss ålder historiskt sett har lyst med sin frånvaro. Folk får inte nog av Dolly, som vid det här laget är en allmänt älskad ikon och erkänns som ett kreativt geni med ett gudinnestort hjärta, vilket intygats av hagiografiska tidningsartiklar, svärmande tweetar och brokiga, vrålande publikskaror. För inte allt för länge sedan var det många som bara kände till henne som slutklämmen på en vits om tuttar. Hur kommer det sig då att hennes anseende har förändrats så dramatiskt? När Parton föddes på den fattiga landsbygden 1946 hade den kvinnliga rösträtten säkerställts bara 26 år tidigare genom ett tillägg i den amerikanska konstitutionen. Kvinnor hade nyligen gjort ekonomiska landvinningar under krigsåren, men utnyttjades fortfarande av ett system där kvinnokroppen hade ett ytterst begränsat skydd mot övergrepp, oönskade graviditeter och lågavlönat arbete. Sämst ställt hade fattiga kvinnor och icke-vita kvinnor, de stora förlorarna i en samhällsstruktur som gynnade välstånd och vithet. Samtidigt förblev deras insatser för jämställdhet mellan könen obemärkta, odokumenterade och missförstådda. På 60-talet var det dags för den unga Parton, som hade skralt med studiekunskaper men var spränglärd i livets hårda skola, att lämna dalen i Appalacherna med självständiga drömmar som trotsade könsnormerna. I likhet med så många andra kvinnor ur hennes generation lyckades hon bryta sig fri från bojor knutna till manliga inkomster, manliga beslut, manliga vad som helst. Och i likhet med så många andra blev hon bedrövligt underskattad och undervärderad under resans gång. Även om hon lanserades som en leende flicksångerska i början av karriären och i flera årtionden framåt i första hand uppmärksammades för sina fysiska attribut, var Parton en lysande maktfaktor. Inte bara som låtskrivare och sångare, utan också i hur hon iscensatte kön och gjorde affärer. Många av hennes fans på 2000-talet upptäcker alltså det som varit fullt synligt hela tiden, om det inte vore för patriarkatets skygglappar. Partons artisteri, intellektuella djup och egenhändigt konstruerade paradoxer som på ett finurligt sätt belyser vårt lands envist förnekade kastsystem, exempelvis genom att se billig ut samtidigt som hon av allt att döma för sig med yttersta klass. I den rådande Parton-feben anar jag en sorts ursäkt för den slutshaming hon hela livet utsatts för. Jag hade ingen aning om att hon var alltid där. Nu förstår jag. Nu vet jag bättre. Under hela sin karriär i en mansdominerad sfär utstrålade Parton en godmodigt trotsig självbehärskning. Man får inte intrycket av att den här sortens erkännande var något hon förväntade sig eller ens brydde sig om. Men det är underbart att se det. En upprättelse otaliga kvinnor har förtjänat men aldrig fått och som blomstrar medan kvinnan fortfarande är i livet och får uppleva den. Precis som Dolly växte jag upp på en familjeägd bondgård med ekonomiska bekymmer, om än med rinnande vatten i huset.